Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här höstspecialen som går under namnet Jungle Bonanza. Hade du sagt något sånt eller?
Naked Keikos Jungle Bonanza.
Där har vi det, ja. Vi är då Något Kaiko Podcast där vi varje vecka kommer slå på den där bongotrumman, springa iväg från stenklot, öppna skattkistor och undvika i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda, livsfarliga djur. Skiter ner oss varje gång. Men vi klarar oss varje gång också. Det är det som är så sjukt. Jag heter David, jag kallas för Dava. Och på andra sidan, bokstavligt talat den här gången, i I Like Radio-studion, så sitter han där, min vapendragare och djungel- och kattmynsexpert nu tydligen också, Stefan Brutti, Kung Tutti Holmberg. Vi kör en applåd och lite tuta på det! Hallå igen, Brutti.
Hej!
Kattmynte-expert blev du den här gången.
Ja.
Fick ju fan,
jag tar den.
Fick ju fan i förra avsnittet för att jag trodde att man kattmynta, det var det som fick katten att hålla sig undan ifrån en. Men det är tvärtom.
Exakt.
Jag har ju inte katt, det är därför.
Nej.
Jag vet ju inte, hur ska jag veta? Blir jag arg här? Ja, nej men nu äntligen är det dags för en efterlängtad del 3 i alla fall.
Ja.
Av miniserien Livsfarliga djur. Och vi har ju överlevt allt från Orinoco-krokodiler, jagarer, pirajer och landsormar so far. Och det hade vi aldrig kunnat göra utan vår eminente filmvetenskapsman, som på senare dagar också har gått och blivit vår landsormsexpert. Våra djungelfantaster out there, han gästar oss återigen. Vi ger en stor applåd och en tuta till David Oskarsson!
Tackar. Sjukt kul att vara tillbaka.
Ja, det tycker vi med. Och jag tror lyssnarna tycker det med, för att den här serien är som sagt väldigt uppskattad.
Ja, härligt.
Och vi har ju pratat lite om både Jossi och kannibaler sist mellan de här varven sist du var med och gästa.
Mm.
Och vi har även pratat lite Eldorado. Vi hittar den gyllene staden Eldorado. Så med det sagt, med tanke på att vi har pratat om just Eldorado, Brutti, du sa att du har en fråga till David.
Ja. Jag tänkte så här, det är ju snart jul, va?
Ja.
Så jag tänker, gör du egna köttbullar eller köper du Eldorados?
Jag kan säga så här, alltså ett varumärke som jag alltid har undvikit är Eldorado. Jag har så mycket negativa erfarenheter av Eldorado. Jag kan säga att en av de absolut värsta var ett pitabröd som jag och en kompis köpte. Det här kanske är 6 år sedan eller någonting. Jag hade sett fram emot att ha en trevlig tacomiddag liksom.
Såklart man gör.
Ja. Vi öppnar förpackningen och alltså det luktar hål om den där jävla pitan. Alltså. Det var det värsta jag har varit med om.
Vad falskt!
Okay.
Men hur kan man lyckas så fatalt med bröd?
Jag vet faktiskt inte. Det ska ju vara rätt simpelt. Men sen alla deras versioner på andra saker, som till exempel ballerinakex och sånt, smakar peck, om ni frågar mig i alla fall.
Ja, som tur är så har vi inte sponsrade av dem. Vi hade fått skit annars om vi sitter och pratar skit.
Ja, verkligen.
Eldorado.
Man hade ju kunnat tro att vi skulle vara sponsrade av dem just i djungelbonansan i alla fall.
Faktiskt. Så där, vi passar på, de är ju bra också. Det är bra att Eldorado.
Det kanske är så det här är vägen till Eldorado. Ja. Hur vi kommer in på Eldorado.
Lite så. Nej, men jag tycker lite så här, sådana företag just så här, det som gör lite allt möjligt. Om jag kanske pasta, bandpasta som Brutti brukar göra ädelost och kyckling med, eller typ tvål liksom, det känns så himla shady att de gör lite allt möjligt. Vad fan, vad gör de inte? Gör de metamfetamin också,
ja,
kanske?
Men det är, alltså Eldorado känns som att det här som klassisk fisk och asfalt.
Faktiskt.
Vidigt företag.
Faktiskt.
Lelles ved och porr. Det står, det är någon bildekal, så det står det Lelles ved och porr. Ring oss om du vill ha stock.
Den var rätt bra.
Ja, den var faktiskt bra. Säg något de inte gör.
Det klasses fisk och asfalt. Alltså, hur kom man på den kombon?
Ja, verkligen.
Det liksom har ju ingenting med varandra att göra.
Nej,
ja. Vad jag vet, jag antar att man inte har typ så här fiskleverolja i asfalt.
Nej, men det är väl så här multiföretag och, så, och just Eldorado, jag vet inte, det känns tyskt på något sätt. Det känns tyskt.
Ja, vet ja att, men faktiskt.
Vet att jag tror att det är det.
Ja, vi skulle inte förvåna mig.
Jag gör en snabb googling här nu. Nej, det är det faktiskt inte. Det är från Sverige och Norge.
Aj, jävlar. Mm. Ja, du ser.
Fy fan.
Ja, det kan ju finnas livsfarliga e-ämnen i sådana produkter i alla fall. Det vet jag inte, men de blir ju godkända. Men något livsfarligt någon gång har de säkert blivit stoppade för. Och på tal om livsfarligt där, fan vilken snygg segway jag ger till mig själv. Så ska vi då prata om, ja Brutti, vad är det dags för nu?
Livsfarliga djur, del 3.
Vi har ju haft med David so far i det här blir ju tredje avsnittet, och vi har ju pratat om, som jag sa i början här, orinoco, krokodiler, jaguarer. Nämn något vi inte har tagit upp, så kommer vi ta upp det nu.
Capybara. Eller vad heter de? Heter de inte så?
Ja, de det där lite lama djuret, lama djur liknande.
Men alltså, de ser ut som en typ blandning mellan en hund, en mård, en räv och typ en myrslok. Alltså de är så jävla konstiga, för de är så här väldigt kantigt ansikte typ.
Mm. Får väl se om någon av oss har tagit med dem.
Aggressiva som fan.
Ja, som fiskmåsarna här i Sverige på en sen sommar.
Ja.
Ja, så jag tänker, without any further ado, så tycker jag att vi drar igång i vanlig ordning och tar upp ett varsitt nytt djur i det här avsnittet. Ja, men då så, hörni, vi ska alltså prata om livsfarliga djur del 3. Och som jag gjort tidigare i de andra två delarna, så är det ju att vi har tagit upp ett varsitt livsfarligt djur var. Så vi kör ju lite varvet runt på den här. Så Brutti, du har ju fått äran att börja varje gång.
Mm.
Och nu är jag och David här nyfikna på vilket livsfarligt djur are you bringing to the table för del 3?
Ja. Alltså om jag skulle lägga det här djuret på bordet här, så skulle nog bordet faktiskt gå sönder.
Åh, jäklar!
Mm. För att de här asen kan faktiskt väga upp till 230 kilo typ.
Det är inte kattskit.
Nej. Kan ni gissa vad det är för någonting då?
Har den hår?
Nej.
Nej.
230 kilo.
Den kan väga upp till det.
Är det någon reptilgrej av något slag?
Ja, det skulle man kunna säga, ja.
Det är ingen sån här kaiman.
Nej.
Jag har ju fått lära mig att kaiman har jag fått lära mig på äldre dagar, att det är ju någon form av krokodil.
Mm.
Jaha.
Kaiman. De kallas caimans.
Och det är inte en komododrak eller något sånt?
Nej. Det är den gröna anakondan jag ska prata om.
Ja, oh, vad äckliga de är alltså.
Alltså, ja, de är svinäckliga. Och de har en grej som gör dem lite extra äckliga.
Mm-hmm.
Det är att de har ju tänder som de typ inte använder. För de använder inte för att tugga. De sväljer ju sina biten hela. Men de har tänderna för att de ska få tag på djur, för att kunna dra dem till sig och sen slingra sig runt dem. Så de här tänderna sticker ju liksom inte rakt ner som på typ alla andra djur, utan de är lite bakåt inåt käften liksom.
Det är hullingar liksom, gjorda för att dra och släpa.
Ja.
Offret.
Ja, den är bara till för att du ska liksom få tag på någonting, och sen inte, när den ska försöka fly, så bara sätter den sig fast ännu mer.
Fy fan, vilka psykotiska as. Men
är det liksom evolution också?
Ja.
Det här var nog inte så från början.
Vilken sjuk hjärna ligger bakom den här evolutionen, tänker jag. Men
kan det vara David Persson?
Kan det vara, ja. Men är gröna anakonder, eller vad är skillnaden på en grön anakonda och en brun anakonda?
Gula anakonda. Det är framförallt då färgen då, men storleken också.
Okay.
Den gröna anakondan är den största. Ja. En av världens största ormar liksom.
Men det är det den gröna anakondan som är i filmserien Anaconda?
Ja, men exakt. Mm. Det är ju den som man brukar referera till, Anaconda. Då är det grön anaconda.
Anaconda, when you can't breathe, you can't scream.
Men är de giftiga?
Nej. De är inte giftiga, men däremot så är de ju sneaky bastards.
Mm.
Som sagt, de kan väga upp till 230 kilo. Det blir liksom märken i marken när de har ringlat sig så här. Man kan se var de har varit någonstans. Det är ju sjukt.
Ja, det är jätteobehagligt alltså. Jag får lite så här, det är säkert många där ute som har lite ormfobi just nu. Mm. Och då brukar det vara så här, åh, vad äckligt med en snoke. Ja. Men här, grön motherfucking anaconda mannen.
Jag såg ju faktiskt en dokumentär, och där var det en kille som hade, han skulle försöka fånga en sån här grön anaconda. Slänger sig på den, och den här bjässen är ju en sån här skitstor jävel som väger uppåt 200 kilo liksom.
Ja.
Mm. Och bara ligger på ryggen på den, och den bara slingrar sig iväg. Till slut så kommer den här ner i vattnet då, för de gillar ju att vara i vatten också, den här asen. Kommer ner i vattnet, och då ska han liksom försöka ta armarna runt den här ormen.
Ja.
Kommer inte runt. Så tjock är den.
What?
Han kommer inte, en fullvuxen människa som inte kan ta sina armar och liksom nå sina egna fingrar.
Va fan, är de så feta?
Ja, alltså de kan bli så feta, och det är troligtvis då ganska nyätet.
Ah.
Ja, det ligger säkert en kossa där och bara smälts ner.
Ärligt talat så, deras favoriträtt är just sån här capybara som vi pratade om.
Aha.
Okay. Ja, lite därför jag tog upp det.
Okej.
Okay. Det är favoriträtten, och saken är den att det finns inga dokumenterade fall på att anakondor har ätit en fullvuxen människa någon gång.
Mm.
Däremot så finns det många dokumenterade fall där de har ätit barn.
Aha. Nej.
Jesus.
Åh, vad obehagligt.
Därför att barn är ju liksom, det är så jävla enkelt. Men de här, alltså, den här snubben också som red på en anaconda, han berättade även en så jävla sjuk sak. Han ville veta hur det kändes, ja, att bli kramad av en.
Ja.
Så han lät sig, alltså, självklart med massa folk runt omkring, men han sa det, han trodde att han verkligen skulle dö.
Mm.
Han tog ett djupt andetag i början. För varje gång som han andades ut så kramar ormen åt hårdare och hårdare. Du kan inte ta in mer luft.
Mm.
Oh. Och i hela liksom kroppen känns som att axlarna nästan, han sa det, att det kändes nästan som att axlarna nuddade varandra.
Oh.
Och vad heter, nyckelbenen. Kände som att de bara var så här nära, liksom en millimeter från att bara knäckas.
Oh, men dra mig bakom
den. Och då fick de loss ormen liksom.
Men alltså, finns det något bra knep för att få en anaconda att släppa i en sån situation?
Nej.
Släpp, jag säger släpp nu, det räcker nu.
Stick en kniv genom huvudet.
Mm.
Ja, det är väl så enkelt egentligen. Eller enkelt och enkelt. Men alltså, en grej det här med, okej, om vi säger de här barnen som har råkat illa ut, eller de här djuren också, capybara-djuren. Mm. Är det så att anakondan gärna kväver dem till döds först, ja, och sen sväljer de, eller är de att de är medvetslösa?
Mm.
Jag tror faktiskt att de äter levande föda. Att de bara gör dem medvetslösa och sen äter.
Ja.
Jag kan faktiskt inte svara exakt på det.
Men man kanske inte är, ett litet barn kanske inte är bortom räddning då, om det har blivit svalt av en orm. Att man kanske skulle kunna döda ormen, skära upp den och rädda barnet.
Nej, jag vet att det faktiskt finns något dokumenterat fall där man har gjort just det.
Ja.
Att man har dödat ormen och skurit upp magen och hittat ett levande barn.
Det är ju rätt häftigt ändå. Eller ja, det är ju otrevligt.
Även vet jag att det finns liksom fall där de har öppnat upp och det har liksom hittat levande djur i.
Ah.
Mm. Men oftast är de ju liksom, de har ju mosat sönder dem, mm, i princip.
Ah.
Alltså det är sån kraft. Det är helt sjukt.
Alltså jag tänker, det var en artikel som jag sprang på. Det var om en pytonorm,
uh-huh,
som hade svalt en hel fullvuxen människa,
mm,
som hittades i skogen. Jag tror det här var i Indien,
mm,
så att de hittade en pytonorm. Så en pytonorm och en grön anaconda, de gör väl lite samma procedur med sina offer, va?
Ja, jag skulle tippa på det, ja.
En pyton är väl lite större än en anaconda, va?
Det beror lite på, alltså, det finns ju jättemånga pyton. olika pyton. Alltså att säga att anaconda, grön anaconda, då kan man ju lika gärna referera till den som en boa.
Ja,
för det är en typ av boaorm.
Mm. Ah, okay. Mm. Men okej, okay, om man skulle stöta på en grön anaconda i djungeln då, när man är ute där och ska gå en liten promenad, kanske hitta ett ställe där man kan grilla lite marshmallows. Mm. Och så ser man då från ingenstans. Ska jag vara rädd då? Ska jag attackera den människor?
Ja, det kan den absolut göra. Mm. Vet ni hur långa de kan bli?
Okej. 230 kilo sa du att de kan väga som högst. Mm. Ja, David, du är ju lite av en landsromsexpert already. Kan du bli en grön anakondaexpert här?
Det vore kul. Alltså, precis som du så tänker jag på vikten. För jag tänker att jag vill ha det jämnt då liksom fördelat. 230 kilo. Och hur lång skulle en sån orm kunna vara? Den måste ju absolut vara över 5 meter. Ja, men se, jag tror att den kan bli 12 meter ungefär.
Mm, 12 meter säger David Oskarsson.
Ja, ska vi se Dabba har ett annat svar.
Alltså jag måste ju säga att jag var ju jävligt nära sist när vi pratade om jagarer och geparder och hur snabbt de kan springa och så. Så jag känner lite såhär, fan jag är nog lite, jag kan nog acea den här skiten.
Ja.
David sa alltså 12, jag drar till med, nej för fan, vi lever farligt och säger 16.
Oh shit, hot in here.
Det här är jättekaxigt. Och det är helt jävla om helvete fel också.
Fan också! Helvete! Alltid fel!
Oskarsson var faktiskt lite närmare. Aha. Men det var inte riktigt rätt heller.
Okej.
9 meter.
Ah, okay.
Men 9 meter är ändå jävligt långt alltså.
Ja, men då, jag tycker nästan jag tycker vi ger David en applåd och en tuta för att det var jävligt nära ändå. Jag måste säga det.
Tackar.
Men en grej om gröna anaconda innan vi släpper det här djuret. Jävligt spännande djur faktiskt. Men håller människan på och jagar gröna anaconder för typ så här, för deras fjäll eller vad fan heter det, ormskinn? Eller är den livskraftig?
Det gör de väl, men inte så här. Den är inte utrotningshotad, är den inte, utan den är ganska stabila nummer. Så att man behöver inte vara orolig för den. Däremot, och saken är den att vi pratade ju lite här, du frågade ju lite här om attackera, vad ska man bli rädd. Men det är ganska sällsynt att anakondor hoppar på människor faktiskt.
Okay.
Det är mycket vanligare att de äter upp djur. Men och det är ju så sjukt, för även om de har ett huvud som är ungefär i storlek som en hund.
Mm.
Tänk dig typ en labrador eller en golden retriever. Typ den sizen på huvudet har de.
Mm.
Och de har käkar som de kan bara så här klicka ur. Så att de har 180 grader så här. Du vet, 90 grader uppåt, 90 grader neråt.
Mm.
Så mycket kan de för att bara trycka in i käften. Och då blir liksom så här, skinnet är ju så jätteelastiskt också.
Ja.
Det bara går runt så här. Så de kan ju växa en stor bit. Alltså. Mm. Tänk att den är liksom, har en omkrets på 50 centimeter.
Mm.
Och sen så bara käkar den upp. De kan ju käka upp en jävla Orinoco-krokodil.
Ja.
Faktiskt, det är en del av deras föda också. De käkar ju krokodiler och sånt.
Skulle man kunna säga att den gröna anakondan är lite av djungelns kondom?
Ja, det skulle man kunna säga. If you're brave enough.
If you're brave enough.
Men du är ju en brave motherfucker, det vet vi.
Ja, men det är ju. Så jag vill gärna få en härlig julkram av en grön anakonda. Ja, tack för infon om det djuret, Rutti. Så då har vi lärt oss lite om den gröna anakondan alltså. Och David, nu är vi spända här och lyssnarna på vad du har tagit för livsfarligt djur för det här avsnittet.
Yes. Vi ska nu prata om ett djur som är det absolut största i sitt slag. Vi pratar alltså om världens största. Och den heter på latin, med reservation för uttalet nu, Terraposa blondi. Den kan väga 175 gram.
Vänta, vad sa du? 175 gram?
Så tung kan den bli. Och det låter kanske inte så tungt, men det här är världens största i sitt slag.
Terraposi blondi, sa du?
Mm. Ljusbruna och guldfärgade. På engelska har storleken beskrivits som size of a basketball eller size of a puppy.
Ja, okej.
Om man skulle stöta på det här djuret när man är ute i djungeln och traskar då, borde man vända på klacken om man säger så?
Det skadar väl inte att göra det, men det är nog inte någon direkt fara för ens liv heller. om man respekterar kräket. Och även om man okay. inte skulle göra det, så är det inte speciellt troligt att man dör, men man kan få väldigt, väldigt ont.
Ja, vad kan det vara för... Du får nästan säga här, David, vad det är för djur.
Jag skulle tippa på att det är någon spindel.
You got it, kung Tutti. Oh. Det är Goliatspindeln, eller Goliatfågelspindeln, som är världens största spindel.
De är så jävla vidriga ju.
De är riktigt vidriga, och jag har många äckliga fakta om dem också.
Jag måste nog googla upp en bild här på och se hur den ser ut. Och fy fan, den är lika stor som handflatan, du.
Ja.
Större än handen.
Som en tallrik.
Ja.
Lite obehagliga fakta om dem då, relaterat till deras storlek. De här spindlarna kan ge ifrån sig ett ljud som hörs på 4 meters håll. Och det är som ett väsande ljud, och det har samma funktion som det skallrande ljudet hos skallerormen. Alltså, håll er undan mig liksom.
Oh my god. Ja, vi klämmer in ljudet här på en sån här, hur sånt här litet as kan låta alltså.
Apropå ljud då, det här tycker jag är en av de otrevligaste tidbitsen angående Goliatspindeln. Och det är att den är så stor att det hörs när den går. Du hör benen i marken. Nej. Som att den tar fotsteg liksom.
Som en jävla kackelacka, jag hatar dem.
Nu tycker jag lite synd om alla lyssnare där. Det kanske är många som har både ormfobi och spindelfobi, och vi har tagit upp grön anaconda, och nu är vi full gång med fucking äcklig Goliat spindel som man hör när den går och väser så här.
Vem vet, vi kanske har lyssnare som sitter bara asgarvar åt, för vi är så jävla kackliga när det gäller såna här reptiler och såna här krälas.
Alltså, folk som älskar spindlar, de tycker ju om Goliatspindeln, och de är ganska bra att ha som husdjur, om jag har fattat det rätt, så länge man har ett tillräckligt stort terrarium.
Men vem fan vill ha det?
Det är många.
Vem vill ha sånt här sjukt? Vem vill ha sådana här sinnessjukt djur i sitt vardagsrum medan man sitter och kollar på Doobidoo med Lasse Kronér, och så ser man då det där lilla aset som bara egentligen vill ta sönder glaset. Ta en glasskärva och bara slitta throaten på ett. Sjukt. Nej, fy fan, vad stört alltså. Nej, men alltså, det där är också äckligt. Tänk att man är ute i djungeln och tältar. Vi tre där. Ja, men fan, nu går vi och lägger oss, boys.
Ja, går och knyter oss.
Vi går och knyter oss. Och så går vi då och knyter oss. Och så hör man typ så här, hur det bara kryper utanför tältet.
Ja.
Åh, vad äckligt. Och så bara, där är den. Det är det där aset.
Och sen hör man det där ljudet. Ho, ho. Men det var väl så den lät.
Ho, ho.
Goliga spindeln.
Det är bara jag.
Det är lite så här ängsligt nästan. Ho, ho. Det är bara jag. Kan man komma in? Finns det plats för den till?
Fan.
Han kommer där med en så här... kappsäck. Liksom knytit en sån här kappsäck på en pinne. Går runt på 7 ben, för en håller den där
pinnen. Även kallad luffarspindeln.
Exakt. Har du någon mer sjuk äcklig fakta på det här då?
Ja, visst. Alltså, det är väldigt populärt att jämföra storleken på Goliatspindeln med en massa olika saker. Och då hörde jag en jämförelse som jag var ganska intressant och som är modern också. Det var en kille i ett YouTube-klipp som sa att arslet på en Goliatspindel är lika stort som en GoPro-kamera.
Oh my
god! Och det för oss osökt in på Goliatspindelns arsel, för jag kan berätta mer om det. Goliatspindeln kan alltså fluffa upp sin röv så att stråna på röven flyger ut i luften och irriterar slemhinnor på djur och människor i närheten. Och de här hårstråna kallas då för brännhår. Och det är inte bara Goliatspindeln som kan göra det, det finns många andra spindlar som kan skicka iväg stråna från arslet.
Vilken ett livsfarligt arsel alltså. Undra om Nicki Minaj röv funkar likadant. Sjukt. skämt att säga då, Nicky. Vi vet att du lyssnar på podden. Det var inte meningen. Det var ett skämt. Men fy fasen, det där.
You're a stupid hoe. You're a stupid hoe. Ja, förlåt. Jag kom in i Nicky feeling.
Nicky feeling där.
Kunde inte släppa det.
Ja, den där röven ska man passa sig för, alltså Goliath-spindelns.
Men alltså, den heter ju också Goliath fågelspindel.
Ja.
Alltså, äter den fåglar?
Jag ska berätta vad Goliath-spindeln äter. Den äter möss, grodor, paddor, ödlor, ormar, men vanligtvis mindre insekter och larver. Den släpar sina offer till sitt näste och löser upp djurets insida som den sedan suger ut med stor förnöjelse. Men, nu kommer vi till det du undrade. Förtärandet av fåglar är sällsynt. Det finns så här, om ni vet förr i tiden, säg på 1700-talet när man hittade, när europeer hittade nya djur i exotiska djunglar och sånt. Mm. Så när man hittade Goliath-spindeln och gjorde illustrationer av den, så gjorde man bilder av hur den åt fåglar. Hur den typ så står på några av sina ben, sträcker upp de andra mot luften och tar typ en fågel i käftarna. Men alltså det verkar som sagt vara väldigt ovanligt att de gör det.
Fan, jag som hade hoppats på att den skulle kunna käka upp mina fiskmåsar här i Sverige. Bara ta tag i en sån. Bara ta släppa den uppe på ett tak här i Södermalm.
Helt plötsligt så ville du ändå ha en Goliath-spindel hemma. I ett stort terrarium som bara sitter och tittar på.
Som sitter och tittar på Dubbidu med mig. Det låter bra.
Du har en bredvid soffan och så här, kryper lite närmare, sätter sig så nära glaset som möjligt, tar fram en liten öl och öppnar den och sitter där och...
Du vill ju få fram de här som att de är söta liksom, att han var nyss med en så här liten kappsäck på ryggen och sitter med en liten öl också.
Ja, de är jättegulliga de här.
Men du, där du sa där David, vi måste nästan pausa lite där. Men kan du ta om den där meningen igen, vad de gör med sina offer?
Den släpar sina offer till sitt näste och löser där upp djurets insida som den sedan suger ut med stor förnöjelse. Alltså det var så jag valde att formulera det. Men alltså den gör väl det som alla spindlar gör.
Men det låter ju, vadå, så de använder offret, har de något så här, något jävla sugrör till det där eller? Det låter ju sjukt.
Alltså de biter väl tag i den liksom och typ sprutar in någon form av gift i kroppen som gör att alla inre organ och grejer börjar slämma ihop sig och sen så kan de bara suga ut det. Jag vet inte exakt hur det går till.
Som en jävla smoothie bara. Vad sjukt.
Ja.
Och apropå matsmoothie då. Goliath-spindeln själv blir mat ibland. Den serveras nämligen på vissa restauranger i Sydamerika och det här är så äckligt att jag har svårt att säga det. Det handlar om vad folk som har ätit Goliath-spindeln beskriver smaken som på den.
Filet mignon.
Det hade ju varit något. Det tycker inte alls är lika äckligt som det de faktiskt säger att den smakar.
Jaha. Oh. Smakade Nicki Minajs röv?
Men okej, håll i dig nu. Jag säger vad Goliath-spindeln smakar då, enligt väldigt många, nära micken för dramatisk effekt.
Kör.
Räka.
Nej.
Det är så jävla vidrigt.
Ja, det där känns så här att en
träl smakar likadant.
Ja, men så här, en hårig krabat som håller på att snuska sig i djungeln ska smaka seafood. Det känns inte bra. Det är äckligt ju. Det blir ännu mer äckligt.
Frågan är, äter man upp benen eller drar man bort dem innan?
Har som lite tandpetare så.
Vilken sjuk jävel gör det alltså. Vem äter en Goliath-spindel frivilligt?
Jag har ett exempel på det. Kommer ni ihåg den svenska programlederskan Linda Lindorff som har varit programledare för När och fjärran?
Mm. Ja, just det.
Mm. När hon var med i det programmet så hängde hon i ett avsnitt med Piaro-stammen. Piaro-stammen, det är alltså en stam i Venezuela. Och där blev hon bjuden på Goliath-spindel. Och hon var lite så här avig inför det. Ska jag verkligen prova Goliath-spindel? Men hon fick vara med i den här stammen när männen jagade. Och det var en stor ära för henne. För i den stammen får oftast inte kvinnor vara med när männen ute jagar. Men hon fick det. Så hon ville liksom inte säga nej när de bjöd på Goliath-spindel då. Hon fick kraftiga diarréer, kräkningar, feber, kraftlöshet och våldsamma magsmärtor. Och hon har själv beskrivit det som att ha krossat glas i magen.
Åh nej!
Nej, plus att det smakade räka också.
Fy fan, jag kan...
Alltså, att det smakade räka verkar som David tycker att det är nästan äckligare än att man spädde spyr och diarré.
Ja men det är det där som Davva sa det själv, den är så hårig, tung, stor, den går runt i djungeln liksom, och det är helt fel att den skulle... Åh, gud!
Tack för den här infon om Goliatspindeln. Nu vet du fan om jag kan käka räkmacka igen alltså.
Jag vet inte fan om jag kan sova igen.
Vi har pratat äckliga djur hittills. Ni är lite smått psykotiska båda två, tycker jag, som tar upp orm och spindel i samma avsnitt. Fan vad sjukt det. Som smakar räka dessert.
Sluta.
Förlåt. Och nu är ju förstås många, jag förstår att ni är nyfikna och andra också, vad jag har tagit för psykotiskt djur to the table. Fan, jag måste sluta säga table, det blir to the table. Ja, jag tar med den till bordet.
Det här är såhär gubbet ten.
Ten, ja.
To the table.
To the table. En gång, så här, när man blir äldre så kommer man höra att ens ten, uttalet av ordet te, får lite mer luft i sig, så det blir...
Trattkantarell.
Det är lite mer trött.
Ja, ja. Trött trattkantarell.
Trött trattkantarell. Ja, vi får se om det här livsfarliga djuret har gubbiga ten lika så. Men den håller till i Colombia och Panama, kan jag säga med en gång.
Är det en orm då?
Ja,
det är inte, den har hakat upp sig på T istället för på S.
Exakt. Ja, nej, det är ingen orm. Jag kan säga grodan. Den här grodan räknas allmänt som världens giftigaste ryggradsdjur.
Just den här grodan, alltså, ja. Det är en specifik groda. Du har hittat en enda groda som du har liksom där. Den här,
den ska vi ta.
Den ska vi ta, ja. Och den, och du har, ja.
Jag kan säga så här, de här skarpa färgerna som de här grodorna har är till för att visa att jag är giftig för fan.
Är den blå och gul?
Ja, den här jag har valt, den är bara gul.
Den är bara gul, okej. Okay.
Har ni någon aning om vad det är för groda jag pratar om?
Jag tror att det är pilgiftsgrodan.
Ja, det är ju rätt!
Pilgiftsgrodexpert!
Ja, det är med nu för din, fan! Nej, men det här är faktiskt en gyllene kokoi-giftgroda. Mm. Jag tror man säger kokoi eller kokoi. Det är K-O-K-O-I. Så antingen är det kokoi eller kokoi.
Kokoi skulle jag nog.
Kokoi giftgroda drar vi till med. Alltså en gul pilgiftsgroda. Och det är lite intressant det här med de här grodorna som man kan stöta på i en djungel. De är ju sjukt vackra. En av de finaste grodorna jag har sett är den här azurblå,
ja,
pilgiftsgroda.
Det var den jag trodde att du... Ja.
Mm. Nej, den är inte lika farlig och giftig som den här, nej, gula pilgiftsgrodan då.
Okej.
Vet ni vart grodornas gift kommer ifrån? Alltså hur de blir så giftiga som de faktiskt är?
Jag tror jag vet.
Ja?
Är det på grund av deras föda, va?
Ja, det är fan... Hallå!
Alltså...
Ja, jag har väl dörren där. Jag går väl ut då. Nej, men grodornas gift kommer från insekter som grodorna äter då. Så du har helt riktigt där, David. Och om man har en pilgiftsgroda i fångenskap och ger den en annan mat, så blir den mindre giftig.
Just det.
Och insekten som man tror då bidrar till att den här grodan blir en av de faktiskt giftigaste på hela jorden, det är just att den äter skalbaggen borstbagge, som tydligen ska bli någon symbios där i grodan när den har ätit en borstbagge, som gör att den blir så farlig då. Det här är lite sjukt. Giftet från en enda gul pilgiftsgroda kan döda 10 000 möss, eller mellan 10 och 20 människor.
Fy fan.
Så giftig är det här lilla aset. Så peta inte på en sån om ni är i djungeln, om man säger så.
Alltså det är det som är så läskigt också, att det bara är, om jag fattat det rätt, vidröring som räcker för att man ska bli förgiftad.
Men om man vill.
Man vill, ja. Nej, men det är så sjukt att om vi skulle röra då, bara, åh, vilken vacker groda, den vill jag peta på. Och så gör du det. Och så nuddar du med fingertoppen på grodan. Mm. Giftet då från pilgiftsgrodan, som oftast befinner sig på ryggen då, letar sig in i människans inre organ på ungefär 10-20 sekunder. Så det går fort som fan. Puff!
Genom fingret.
Genom fingret.
Jävla läsk.
Och det är därför motgift kan därför vara, det är bara effektivt om du har det med dig från scratch. Annars så är det ju kört alltså. Det är kört.
Fy fan.
Nej, men visst använder naturfolkgiftet från de där grodorna också till just att göra pilar?
Mm. Jag kommer komma till det lite längre fram.
Ja.
För det är lite intressant det där. Men om vi leker med tanken och att vi är iväg och backpackar i Colombia eller i Panama då.
Mm.
Sitter vi där i djungeln och grillar marshmallows igen och så ja, har en trevlig stund. Och så har vi fått tag i en sån här gul pilgiftsgroda. Efter 10 minuter, om vi skulle liksom, om vi skulle slicka på ryggen, om vi säger så, man är så sjuk. Men nu har vi lite kul, boys. Vi slickar på ryggen. Du är död inom 10 minuter.
Fy fan.
Det giftet som grodan har då, det är batrakotoxin. Och då får du svullnader, du blir illamående och dina muskler får en paralys. Och du blir helt liksom stel.
Okej.
Och bara faller som en furu på backen.
Fan.
Det finns många olika arter av de här små färggladare pilgiftsgrodorna. Och som du var lite inne på där, David, att det finns vissa naturstammar som har då valt att doppa sina pilar i grodans gift. Det stämmer helt och hållet. Det är därför de heter just pilgiftsgroda.
Ja.
Det är liksom indianer som har använt giftet på sina pilspetsar när de ska ut och jaga apor eller fåglar eller vad fan det nu kan vara.
Mm.
Och det här är en stark kultur hos Coco-Emberra-folket i Panamas djungel.
Mm.
Så det här folket gör alltså upp en liten eld. Och sen tar de försiktigt den här grodan och håller den nära elden så att den börjar svettas från ryggen.
Ah.
Och pilarna då doppas i giftet som grodan har svettats ur. Sen då den här pilen som har liksom det här giftet på sig, pilspetsen. Det här giftet kan vara dödligt upp till 2 år på den här pilen.
Åh, jävlar.
Okay.
Det är jävligt lång tid alltså.
Ja. Så jag tycker det är så jäkla sjukt att de här grodorna liksom, man tänker ju att de är så söta och fina liksom. Men det här är ju livsfarligt.
Och de är små också, eller hur?
De är relativt små. Tydligen så kan storleken variera mellan 1,5 cm upp till 6 cm. Och det beror lite på vad det är för art då av pilgiftsgrodan och hur gammal den är också.
Ah.
Men de låter ju, de har ju vissa läten också. De här, likt Goliath-spindeln, så har ju de ett starkt läte som de gör ifrån sig när de liksom känner sig hotade eller visar så här: här är jag, kom inte längre era jävlar, får ni pilgift i er. Kan klämma in hur en pilgiftsgroda låter här.
Där har vi dem.
Men alltså det är ju helt sjukt att de är så giftiga och farliga och ändå är de bara små, så små och söta. Alltså det där giftet handlar väl, tänker jag, mycket om att de vill skydda sig själva snarare än att de använder giftet för att döda byten. Eller dödar de byten med sitt gift och äter? Eller hur funkar det liksom?
Alltså de äter ju liksom insekter och allt sånt där.
Ja.
Men jag har inte fått fram att det är giftet de använder.
Nej.
Jag tror att giftet är till bara som ett skydd för dem.
Är borstbaggen i sig giftig? Eller är det bara den här grejen som blir till i grodan som gör att den blir giftig?
Ja, det här nervgiftet, batrakotoxin, finns även i en fågel som heter svarthuvad pitohui. Skitsvårt ord.
Pitohui.
Den blir också giftig i dess skinn när den har ätit borstbagge. Och det är bara just den här fågeln och pilgiftsgrodor som blir giftiga när de äter borstbaggen. Jag får faktiskt inte fram om borstbaggen är den giftiga in the first place, men det bör ju vara så.
Det känns som att den är kanske lite giftig.
Mm.
Och sen äter grodan upp den här och gör en process inuti magen typ.
Mm.
Som gör att de blir ännu mer giftig.
Ja. Och jag tycker det är lite intressant också med det här med den giftiga grodan, att de har kommit på back in the days, bara, fan, vi smetar våra pilspetsar i den här.
Mm.
Eller typ, man kan ju till och med ha dem i de här rören, de här blåsrören. Mm. Vad fan heter det? Vad heter de nu än? Pilrör.
Pilrör. Men det, dra inte in något då.
Får det rakt så här i goms. Rakt i gomsjäglet bara. Oj, fan.
Motgift, tack.
Ja, det här var alltså del 3 av vår kära miniserie Livsfarliga djur. Jag har tagit upp då den här gröna anakondan som kramar sina offer så att rebenen, eller vad säger jag, nyckelbenen nuddar varann i princip. Så stark är den i sina nyper, tänkte jag säga. Vi har även Goliath-spindeln som smakar som David Oscarssons favoriträtt här, räkmacka.
Förlåt då. Förlåt.
Förlåt David. Vi har även tagit upp den gyllene kokoj-giftgrodan då, a.k.a. gul pilgiftsgroda, som ja, man verkligen inte ska slicka på i djungeln om man säger så.
Smaka lieman.
Ja,
så är det ju faktiskt. Nu är det ju så att vi har ju faktiskt lovat en sak också. Vi har ju lovat att vi ska svara på en fråga.
Ja.
Mm.
Om vi var fast på en liten öde ö och det till slut inte fanns någonting att äta förutom den andra, hade ni kirrat buffé eller hellre dött?
Ja, det här är en fråga som vi har fått från Lenita som skrev till oss på Facebook bara i vårt förra kannibalavsnitt då.
Ja.
Den här frågan borde ni ha tagit upp.
Mm. Och du, David Oskarsson, får vara med och svara på den, tycker jag nog.
Mm-hmm. Mm, okej. Okay. Mm.
Hade ni, alltså jag skriver där att jag tror man hade nog börjat med skägget. Ätit varandras skägg för att det skulle lägga sig som ett så här litet bomullstäcke i magen som gör då att det kanske dämpar hungern. Mm. Och så vidare. Men frågan är sen, hur lång tid skulle det ta innan man kanske drar till med en alive, så att säga. Mm. Och börjar käka på varann.
Filé mignon.
Exakt.
Eller pekinghanka.
Oh, fy fan.
Om man skulle komma överens om att okej, okay, men vi äter bara delar av varandra utan att vi nödvändigtvis döda varandra eller något. Då blir det ju ändå, ja, men vem ska offra benet först? Drar man stycke eller?
Alltså, jag kan med en gång säga.
Uh-huh.
Jag hade inte ätit upp. Jag hade inte ätit någon del av mig själv och jag hade inte ätit någon av er heller.
Mm. Men säg så här. Vi tre sitter där, har det lite gött. I början.
I början, ja.
I början. Sen så börjar det liksom kokosnötterna ta slut. Det finns ingen sån här kassava, heter det va?
Kesella, ja. Nej, det finns verkligen inte heller.
Det är ju kassavarot, heter det va?
Ja, det kanske det är.
Ah,
ja.
David Oskarsson går och dör.
Mm.
Han har klättrat upp. Han har fått för sig att han ska synas från långt håll. Så han klättrar upp på ett berg, ramlar ner och dör.
Fast innan jag ramlar ner. Hoj hoj killar, se på mig.
Hej. Så han landat på huvudet. Ansiktet syns inte längre.
Nej.
Det finns inget ansikte kvar.
Det är inget ansikte kvar på David.
Inget huvud överhuvudtaget.
Nej. Om jag hade börjat äta på David då.
Hade du inte bara filé mignon, tack.
Nej. Jag skulle inte göra det. Fast det är ju lätt för mig att säga nej, jag skulle inte göra det. Tänk om man smakar räkor. Nej, men alltså det är ju lätt nu att sitta och spekulera så här. Jag hade nog inte gjort det. Jag vill fortfarande vara human av mig. Men jag tror där och då att man tänker nog bara överlevnad.
Mm.
Jag måste göra det här för att överleva.
Men nog 17 skulle man hellre äta av sig själv än att äta av någon annan egentligen.
Jo, fy fan.
I den där situationen, alltså om vi får lägga till lite grejer nu, säg att vi tre skulle vara på nöde och inte ha någon mat, då skulle vi ju ha Nicki Minaj där, för då skulle vi ha julskinka i månader. Oh my god.
Smaka kassler gör det.
Jag hoppas att Lenita är nöjd med svaret.
Exakt. Spårat ut fullständigt. Ja, nej, men stort tack David för att du gästar oss återigen. Du är tillbaka i nästa del av den här serien, del 4 då, som blir också vår säsongsavslutning på hela den här djungelbonansan.
Ja, det stämmer.
Så det, ja, det är om ett tag. Men fasen vad roligt det har varit i alla fall. Mm. Att prata om de här djuren och glidit in på både räkmackor, Nicki Minaj bakre del och mycket annat. Sjukt avsnitt i alla fall. Och kom ihåg där att slicka inte på pilgiftsgrodor när du befinner dig i djungeln i Colombia eller i Panama.
Peta bara på dem.
Peta bara.
Det räcker.
Nej, för fan.
Experttips.
Exakt. På tal om experttips där, David, vad har du för dig just nu? Du är väl klar med Ted Bundy här nu va?
Ja, men jag har skrivit klart det, men det sista avsnittet har inte ännu sänts. Men om man tyckte om serien så här långt så ska man absolut lyssna på sista avsnittet. För det blir något stort och maxat, kan jag säga.
Det är ju seriemördarpodden som vi pratar om och det ligger ju exklusivt hos Podme. Så gå gärna in och stötta Dan Hörning där och David Oskarsson som sliter stenhårt med just Ted Bundy-serien.
Mm.
David, var kan man nå dig annars om man vill ha kontakt med dig?
Vill man prata med mig så gör man det nog enklast genom att mejla på davidoskarsson1984@gmail.com. Och Oskarsson stavas då med C och 2 S.
There we go. Brutti, om man vill ha kontakt med oss då, vart vänder man sig då?
Då tar man en sån här anaconda och bara rider iväg på den till Facebook.
Ja, det gör man.
Och skriver in något Kaiko podcast. Snyggt. Eller så kan man ju växla över till en sån här pilgiftsgroda och slicka på en sån, så då kanske man ser få fram Instagram då. Och där kan vi trycka in något Kaiko.
Ja. Fan, du är skarp på dem där. Jag måste säga, jag blir imponerad varje gång.
Det är bara ordbajs, alltså. Ja, men jag fattar inte ens själv vad jag säger.
Jag såg framför mig som en cowboy rider in i solnedgången fast på en anaconda istället.
Och vi har ju faktiskt bestämt oss för att skrota den tredje.
Ja, vi skrotar mejlen. Det är bara David som nämner sin Gmail här.
Men
i det här.
Om man nu måste mejla.
Nej, Brutti, vi hoppar där. Jag tycker vi hoppar där.
Okej.
Och medan du sitter där och kanske trycker i dig en Goliatsbindels räkmacka då och tänker så här, fan, den här podden var ju rolig, den vill jag ju prenumerera på. Gå gärna in och gör det då. Prenumerera eller följ den här podden och kanske lämna en liten kommentar i form av en recension eller vad det nu kan vara. Och ge den 5 stjärnor också. Så hade det varit jättekul. Så att vi kommer upp lite där i listan. Vi släpper ju nytt avsnitt varje onsdag. Och det här har varit Livsfarliga djur del 3 som vi har rappat av. Och David, du får sluta med de bevingade orden i vanlig ordning.
Det gör jag så gärna. Okej, 1, 2, 3.
Ha det gröt! Ha det gröt! Vi hörs nästa onsdag.
Of I Like Radio. I Like Radio.